Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Välkommen till Jordan Larsson till Football Radicals lilla intervjuserie inför EM. Först och främst, hur är det läget, Jordan?
Det är bara bra. Sitta här i solen och njuta här i Göteborg och ja, ska snart spela EM, så det är fantastiskt. Det är inte mycket att klaga på.
Ja, det låter bra. Du, jag ska testa dig på en... Jag har ett väldigt starkt minne av dig som ju kan vara ett helt felaktigt. Då får du korrigera mig i så fall. Kan vara kanske 20 år sedan någonting. Jag bläddrade i min lillebrors Bamse-tidningar på den sida där de hyllade sina prenumeranter varje månad. De utsåg månadens födelsedagsbarn och någon varje datum, liksom, dagens födelsedagsbarn fick en liten hälsning eller present från Bamse. Och jag läste igenom det av oklar anledning och ja, det var ju sådär Stina Larsson från Blackeberg och Kalle Jonsson från Säffle och Jordan Larsson från Glasgow, stod det. Jag vill först ha det bekräftat om du minns att Bamse uppmärksammade dig eller om du hade en Bamse-prenumeration.
Alltså, ja, är det 20 år sedan så var jag ju 3 år, så det är ingenting jag har något minne av tyvärr. Vi får nog ringa in morsan och kolla om hon har fixat det där.
Du dissar Bamse här alltså. Jag tror att det var en höjdpunkt i en barndom.
Jag tror att det stora frågan är ju varför Simon Bank prenumererade på Bamse samtidigt som Jordan Larsson. Det är det man kan undra över lite, känner jag.
Det är en bättre fråga, tycker jag också. Har du något svar på det, Simon?
Jag har kommit till kapsen dess.
Lillebror, my ass, säger jag.
Ja, det kan vara så. Nej, men det är Jordan, alltså mina första minnen av dig är liksom man gick på Olympia och skulle in i pressingången och så fick man se Magdalena kommandes med dig och du kom inte sällan med liksom en boll i famnen, skulle in på match och kolla. Och det var en sån liksom en fin bild av en alltså, kärleken till bollen på något sätt. Och lite undrar så där, finns det fortfarande kvar? Liksom? Nu jobbar du med fotboll och det är ditt liv och just den där enkla, banala glädjen i att spela fotboll, är det fortfarande kul liksom?
Ja, det är skitkul. Sen går jag ju kanske inte runt på stan med en boll längre som jag gjorde när jag var liten. Men det är klart, den kärleken tror jag aldrig kommer att försvinna. Och jag tror att det är någonting som kommer förhoppningsvis göra att jag har en väldigt lång karriär. För att, ja, sen är det ju frågan om kroppen orkar sen när man är uppe i åldern. Liksom, men förhoppningsvis så kommer den kärleken göra så att jag kan spela fotboll väldigt länge.
Det är fortfarande en lek också, alltså.
Ja, kanske inte på samma sätt, men det är klart att när man står där innan träningen börjar och så leker man lite med bollen. Och det känns precis som när man var liten. Det är inga skillnad där. Sen är det klart att när man väl är ute på plan så kanske man inte står och kör Ronaldinho-finter som man gjorde när man var liten. Då
gjorde det med honom bra. Gjorde du då? Det var ju skillnaden från alla andra.
Ja, med honom då. Nej, men ja, kärleken kommer alltid vara där.
Jordan, vi pratar lite kroppen och lite mer konkret. För vi vet ju hur situationen är i laget nu med 2 covidfall och panikinringda mer eller mindre. En parallellgrupp så har vi fått reda på som tränar här lite och är beredda att rycka in. Läget själv, går du runt och känner så här, hur är det nu? Blir du liksom lite paranoid, funderar på andningen och har man lite feber och... Eller är du cool i de här lägena?
Ja, alltså, det är väl klart att man är orolig på ett sätt. Liksom. Det är väl klart att man inte ska sticka under stol med det. Det är väl klart att då i början när det kom ut liksom, först Dejan och sen Mattias att man börjar känna en oro över att det kanske har smittats till fler och så vidare. Men vi har ju gjort många test nu och alla har varit negativa hittills. Och vi har ju väldigt kompetenta läkare och folk som kan det här. Så på det sättet känner jag mig också samtidigt väldigt lugn, i och med att jag vet ju om att de är här av en anledning och kan det här. Sen är det ju väldigt svårt. Jag menar, detta är ju ingenting som någon av oss i världen har varit med om tidigare. Men vi har ju fått fram väldigt mycket kunskap om det. Och det känns som att de har bra koll på situationen.
Det är lite paradoxalt, tänker jag, för att som liksom 20-25-årig idrottsman är man ju minst riskgrupp av alla. Men det är värst de drabbar er, för ni kan verkligen inte utföra ert jobb, och nu är det ett EM runt hörnet. Hur tänker du kring, alltså, avstånd och alla de här grejerna? Hur har det blivit efter att det här hände? Är man mer på sin vakt, eller?
Ja, nej, men det är man. Det är klart att man blir mer försiktig. Vi har ju gjort om liksom i bubblan, så att säga. Där vi äter i mindre grupper, där vi har teorier i mindre grupper. Vi sitter inte och umgås och spelar kort längre på samma sätt, utan vi är väldigt försiktiga, för att vi är ju trots allt här för att spela EM. Och sen är det klart att det kommer vara långa dagar och det kommer vara tråkigt emellanåt liksom, men man får ju ta det liksom, ja, det ansvar att man kan liksom, att se till att man inte själv blir sjuk eller smittar någon annan.
Tyckte du att det var, kände du, vad kände du inför de här beskeden? Kan man ändå känna lite så här, vad onödigt, skärp er killar, eller tänkte du, jaha, nu är jag kanske lite närmare startplats för dig, Janne, en konkurrent? Vilken känsla övervägde?
Nej, men först och främst tycker jag bara att det är tråkigt för båda två. Vi vet ju situationen med Dejan, och jag vill inte yttra mig så mycket om det. Jag tycker bara synd om honom, att han möjligtvis kommer missa matchen och eventuellt EM. Jag vet inte exakt hur allting kommer se ut, men jag tycker bara att det är tråkigt. Och sen även för Mattias, liksom, det är jättetråkigt. Och ja, det är väl klart att Dejan är någon som jag konkurrerar med, men jag sitter inte och tänker liksom, yes, nu är jag närmare en startplats. Utan först och främst tänker jag liksom att det är tråkigt, för att det är en väldigt bra spelare, både i honom och i Mattias, som eventuellt försvinner.
Är ni lite samma gäng, eller? Utan att gå in... Är ni lite samma gäng? Jag tänker, ni är unga och nya. Och...
Ja, så jag känner Mattias sedan U21-tiden. Och Dejan har jag lärt känna bara nu när jag har varit uttagen de senaste gångerna i landslaget. Men jag, Dejan och Alex, Alexander Isak, brukar spela lite FIFA och så tillsammans och tidigare då. Och ja, jag och Mattias, som sagt, känner ju varandra sen U21-tiden. Så det är klart att det är, ja, lite samma gäng är det väl, absolut.
Hur, alltså, när du går in i en EM-trupp nu, men du kommer från en vardag där du är liksom stjärna och nyckelspelare i Spartak, en av ryska ligans stora stjärnor, och sen så kommer du in då som siste man, eller sista anfallare blev du ändå i truppen. Vad åker du med för mål till EM?
Nej, alltså, för att bidra med så mycket jag kan. Sen om det är på plan eller utanför plan, det är ju till Janne liksom. Och som jag sagt tidigare, jag förstår att jag kanske inte är det första namnet på pappret, med tanke på att det är väldigt många duktiga spelare här och att jag är relativt ny i landslagssammanhang. Men jag går ut och försöker maximera alla träningar, alla möjligheter jag får, och ja, sen får vi se vad det blir av det. Det kan bli så att jag sitter på läktaren eller inte sitter på bänken och inte kommer in en enda minut, men då vill jag ändå känna efteråt att jag har bidragit med någonting, att jag i alla fall har gjort bra träningar, liksom pushat de andra, att jag bidrar med bra energi i gruppen, att jag inte tar energi från någon. Men förhoppningsvis så får jag några minuter och kan bidra med det jag tycker att jag är bra på.
Jag ska testa det på en sak. Jag läste en intervju igen i liten ledtråd då, i L'Équipe, alltså franska L'Équipe helgmagasin. Ett stort porträtt av en far och en son. Pappan 49 år gammal, en av sitt lands största spelare genom tiderna, spelade i Barcelona 2006. Grabben föddes 97, ska nu göra sitt första EM då, och berättat om när han, ja, under tiden i Barcelona, att han stod och lirade med Deco, Ronaldinho och sådär på uppvärmningar och sånt. Först och främst, vilka är det handlar om, tror du?
Jag vet inte riktigt. Kan det vara Henrik Larsson och Jordan Larsson kanske?
Fel.
Va?
Fel.
Vad är det fel?
Det är inte dem.
Född 97.
Grabb.
Jag ska säga 49.
Exakt.
Född 97.
Exakt.
Wow. Jag trodde det var en sån, du skulle försöka vara lite rolig liksom. Okay.
Nej, jag skulle mest försöka vara lite dryg.
Det funkade ju, det funkade i alla fall.
Ja, det gjorde du. Men jag kan säga så här, att jag vet om att Marcus Thuram och Lilian Thuram är far och son. Men han är inte född 97, vad jag vet.
Han är kanske... född 97, va?
Är han det?
Jag tror det.
Ja, men då säger jag honom då.
Ja,
det är rätt.
Det är rätt.
Tack så mycket.
Hade jag fått den.
Efter många om och men.
Efter många om och men. Har du reflekterat över det förut? Att det är en sån tvillingkarriär på något sätt?
Nej, faktiskt inte. Nej, det är inget jag har reflekterat över. Men nu när du säger det, ja, det påminner mycket.
Ja, alltså, Lilian Thuram kom ju till Barcelona efter Henrik hade lämnat precis. Så ni stötte väl inte på varandra där i La Masia, eller hur man ska säga. I junior, i pojkleden.
Ja, jag har aldrig träffat honom.
Nej.
Men
i kvartsfinal kan det bli av då om Sverige får Frankrike, tänker vi. Det blir ett bra första möte.
En bra batalj.
Då kommer det skrivas mycket far- och sonporträtt innan. Oj, 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 oj.
Ja, det kommer det. Det älskar ju ni att skriva.
Det kan du hoppa upp och sätta dig på att vi gör. Du, Jordan, jag intervjuade faktiskt pappa Henke häromdagen i sin då kapacitet som assisterande eller anfallstränare bland mycket annat i Barcelona. Och det var då han sa att Jordan har en självklar plats för mig i landslaget. Och det blev lite snack kring den där intervjun. Han sa det till någon annan också, tror jag. Vad kände du? Kände du ja? Eller kände du så här, nej, pappa?
Håll tyst. Det blir bara svårare. Vilket kände du mest?
Nej, det är en bra fråga. Jag ska försöka formulera mig så bra jag kan. Det är väl klart att jag kan hålla med honom på ett sätt, för att jag tycker att jag hade gjort det väldigt bra. Men samtidigt så respekterar man ju Jennes beslut. Och då kände man liksom att, ja, kommer det här hjälpa mig? Kommer det här bli någonting bra? Eller kommer det bara bli att Janne blir irriterad på det här? Mm. Kommer det bli att folk ser det här som något sätt att han försöker blanda sig i för att jag ska få en EM-plats? Alltså, förstår du vad jag menar?
Det, just det, ja, precis.
Liksom, ja, alltså, jag tycker att han pratar ju bara från hjärtat. Så han sa ju det han tyckte och tänkte just där då i stunden. Jag tror inte att han försökte säga det just för att kanske påverka Janne eller på något sätt. För att Janne är väl inte den som är mest lättpåverkad, kan man ju tycka. Mm. Och jag ville bara inte att folk skulle få den bilden, för att jag känner ju min pappa bättre än någon. Och det var inte så på något sätt att han försökte sätta press på Janne eller någonting så. Utan det var ju bara att han ville vara öppen och ärlig liksom, för att han är en väldigt ärlig människa. Och tyckte väl när han fick frågan då liksom att jag förtjänade min plats.
Mm. Blev det okej för dig då, eller? Det blev inte några jobbiga sviter eller konsekvenser av detta? Nej, du sitter ju här nu, så det funkade uppenbarligen.
Ja. Nej, det var inga konstigheter.
Du, när man följer dig i Spartak, alltså en sak som egentligen har dröjt kvar från när vi såg dig i Allsvenskan och kanske accentueras ännu mer, det är det här med klacksparkarna, Jordan. Du är väl den kanske landslaget som använder klacken allra mest och allra mest effektivt och så. Gör du det som för att det är effektivt, för att det är funktionellt, eller gör du det för att det är snyggt och lite härligt?
Nej, så först och främst för att jag känner att just i den situationen eller i det läget att det är effektivt. Men det är klart, leder man med 3-0 liksom och har gjort en bra match, kanske man kan göra det bara för att det är snyggt också. Det ska jag inte ljuga om faktiskt. Men i första hand är det för att det är effektivt. Jag känner att i det läget så kan jag använda det till min fördel.
Du är rätt duktig på dem också, får man säga.
Tack så mycket. Kul att du har uppmärksammat det. Det är så många som har gjort det faktiskt.
Är det så? Ja, du ser.
Jordan, jag undrar lite över högerfoten. Hur många klackar sätter vi på den?
Inte många, kan jag säga. Inte många.
Har du förbättringspotential, eller ger man
upp? Finns det? Absolut. Alltså touchen finns där med högern, men klackarna, ja, det är kanske någonting jag får träna på. Jag kanske bjuder på en på träningen om ni är där nere, ska jag försöka göra det, bara för att vi har snackat om den.
Ja.
Det är bra att ha i CV:t sådär, som agenterna skickar ut, att Jordan Larsson, född 97, styrkor, målskytte, spelsinne, arbetskapacitet, svagheter. Klacksparkarna med högerfoten kan bli bättre.
Det blir så beskrivningen där av dig.
exakt.
Lite om Spartak då och din utveckling där och explosionen får man väl säga på slutet. För jag vill veta lite runt omkring. Hur är liksom, hur gött är livet i Moskva? Eller hur är livet i Moskva? Hur mycket tar du del av det? Och hur mycket hinner man fatta av den ryska kulturen och så?
Ja, ryska kulturen är lite svår i och med att jag inte pratar språket. Så det är väl svårt att sätta sig in i det på det sättet liksom. Men livet i övrigt är fantastiskt tycker jag. Det är en fantastisk stor klubb. Jag fattade inte riktigt det när jag kom dit. Alltså, man hade ju hört talas om Spartak och man visste att de var stora förr i tiden. Men när jag väl kom dit och liksom spelade en bortamatch. Och det var mer Spartak-fans på den bortamatchen än vad det var hemmafans. Alltså det är roligt för att Spartak är ju folkets lag. Så vi har ju folk som följer oss överallt ifrån. Spelar ingen roll om vi åker till Grozny nere i Tjechenien eller om vi åker till Krasnodar eller om vi åker till vad som helst. Alltså vi har alltid fans där och det är ett sånt följe för, eller på laget så att säga. Och det är otroligt kul. Det är väldigt, väldigt kul.
Det är smeknamnet va? Folkets lag eller?
Precis.
Uh-huh. Man märker stor skillnad alltså på de andra klubbarna eller derbykombatanterna i Moskva till exempel?
Ja, det skulle jag säga. Spartak är 100% störst i Moskva och i hela Ryssland.
Om man ser på det som Johanna pratade om, din explosion och så, hur mycket handlar det om att du kände dig in i början och akklimatiserade dig och hur mycket handlar det om att det var, ja, det kom ju tränarbytena till Tedesco och Klevin och du bytte position också får man säga från kant och in som mer central anfallare. Vad var den stora anledningen så att det lossnade?
Ja, jag skulle nog lyfta fram tränaren, absolut. Sen är det väl klart att i början så akklimatiserar man sig liksom, och hade jag spelat som anfallare så hade det ju kanske inte blivit så som det blev nu alltså, i efterhand när Domenico kom in. Men jag måste ändå lyfta fram honom för att han fick hela laget och verkligen följa hans idé och hans tanke och han fick verkligen ut max av varje spelare. Det är någonting som han var väldigt bra på. Lite galen tränare också. Den bästa tränaren jag har haft när det kommer till att motivera spelarna innan en match. Alltså, jag kommer ihåg vi skulle möta Lokomotiv hemma och han började sparka på väskor och ställde sig upp bordet och alltså, det bara rann svett från honom, alltså, så intensivt. Men man känner ju att man vill gå ut och dö på plan för honom. För att han liksom lever sig in i det så mycket.
Han kunde bli något riktigt stort till det. Jag vet att han var en liten knatte så hade han prao på sportredaktionen på Esslinger Zeitung. Men så, jag vet inte. Han höll inte måttet så fick han bli fotbollstränare istället. Kommer du sakna honom eller?
Ja, det kommer jag. Vi hade en bra relation. Vi kunde prata seriöst men vi kunde också skoja och tjoa och tjimma. Man hade respekt för honom. Han hade den auktoriteten men han hade också den skämsamma sidan. Vilket jag tycker är viktigt. Alltså, speciellt i ett klubblag där man är med varandra varje dag. Så känner man ju att man vill ändå kunna ha en bra jargong i laget. Inte bara bland spelare utan även bland tränare. Så det är någonting jag måste lyfta fram hos honom också.
Nu, när du tittar på en tränare som... Dels har du ju varit ute nu ett tag i Europa och du kan jämföra lite grann. Och sen så har du ju den här privilegiet att ha sett det lite från sidan som barn då och ungdom. Vad är skillnaden mellan Sverige och resten av världen? Är det som vi tänker att det är lite mjukare? Man är lite mjukare i kanterna i Sverige och det är lite mer medbestämmande. Eller hur är Jan Andersson jämfört med en tränare i ryska ligan till exempel?
Alltså, Jan har ju inte haft så mycket så att säga. Jag har ju varit med nu de senaste gångerna så jag kan inte säga att jag har full koll på hans ledarskap. Men om jag ska jämföra med andra tränare som jag har haft, om vi säger i Sverige, en Jens Gustafsson till exempel, eller Roa Hansen som jag hade tidigt i Helsingborg. Det, utomlands är det ju väldigt mycket, precis som du säger, att det är lite, man är lite rakare, man är lite tuffare. Och allting handlar om att vinna. Och det är väl klart att jag säger inte att i Sverige att det inte handlar om att vinna, men det är mer... betydelsefullt känns det som. Om jag, alltså, det är svårt att förklara, men det känns som att det är så mycket viktigare att vinna utomlands. Man gör så mycket mer för att vinna än vad man gör kanske i Sverige. I alla fall just från tränarsidan där det kommer fram.
Ge ett exempel på det då. Hur märks ett konkret exempel på att, vad man gör där?
Nej, men till exempel har du inte spelat bra en match så kan du bli bortflyttad direkt. Mm. Och i Sverige känns det som att man, ja, jag vet inte om det är så i alla lag, men i alla fall i de lagen jag har varit där man kanske ger lite mer tid åt den spelaren som kanske har det lite tyngre, kanske på grund av vad han har gjort tidigare eller vad som helst. Men utomlands kan det vara, är det lite mer så den som är bäst för dagen för spel, oavsett om du är en viktig spelare eller inte.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kajosen.
Futbolny. Radikal.
Du, Jordan, apropå ja, långt tillbaka så pratar vi om Marcus Thuram då. Han blev ganska uppmärksammad i fjol då han ett par dagar efter det här George Floyd ja, dråpet i USA. Så han var en av de första fotbollsspelarna som då gick ner på knä och så där tog ställning för Black Lives Matter-rörelsen och så. Mm. Och alltså, både du och han har haft en extremt privilegierad uppväxt på jättemånga sätt. Liksom social status och ekonomisk god bakgrund och sånt. Men han kände ändå starkt för det här och alltså det jag undrar egentligen sådär, vad är rasism för dig? Vad gör rasism med dig?
Det är en väldigt bra fråga och det är en väldigt bred fråga. Men jag tror inte det spelar någon roll vilken situation du kommer från, även om du kommer från en privilegierad bakgrund eller du kommer från gatan eller alltså vad som helst, det spelar ingen roll, utan det spelar ingen roll vilken uppväxt du har haft eller vart du kommer ifrån. Alltså, rasismen finns överallt och det finns de som, ja, folk som inte känner dig, de ser inte vilken bakgrund, dömer dig på grund av det. Så jag tycker att han gjorde helt rätt i att stå upp för det, stå upp för rörelsen liksom och liksom vända sig. Så att någonstans är det ju så att alla vi fotbollsspelare, oavsett vart du kommer från, vilken hudfärg du har, så har vi många lyssnar på oss, många ser upp till oss. Och om du står upp för en sån sak tycker jag att det bara är positivt och någonting som jag hoppas att många ungdomar tittar på och liksom tar lärdom av. Sen kan jag också känna alltså någonting som jag tycker har blivit väldigt, väldigt fel i hela Black Lives Matter-rörelsen är att folk ofta då, ja, vita människor kanske säger då, ja men alla liv spelar roll, all lives matter. Och så är det ju, det är inte det Black Lives Matter handlar om. Det handlar inte om att bara svarta liv betyder någonting, utan det handlar om att till exempel då det kom fram i USA är att det i så lång tid har varit så många problem och hur systemet har varit emot svarta afroamerikaner. Och att de vill lyfta fram att deras liv också spelar roll och betyder någonting precis som alla andra. Det är ju det hela grejen handlar om. Men folk har inte riktigt uppfattat det och jag kan tycka att det är tråkigt och det är synd. För att det enda det handlar om är att alla ska ha samma värde oavsett vart du kommer ifrån. Det spelar ingen roll vart du kommer ifrån, vilken levnadsstandard eller vilken hudfärg du har. Alla har samma rätt till att leva.
Jag hänger på en liten fråga där. Nu får vi tillsägelser om att det snart är tiden snart ute. Men ni är ju ett ganska stort gäng med alltså svarta eller blandade eller icke-etniskt svenska spelare i landslaget nu. På 90-talet och på sen Zlatans tid och så var det ju ofta en enskild person. Ja, det var din pappa till exempel. Det var Zlatan som kände att man fick dra loket själv. Nu har du inte spelat så länge i landslaget, men känner du ändå av, alltså, finns det en trygghet i att det som vi gärna kallar det nya Sverige är så väl representerat nu?
Absolut, det är väl klart att det är en trygghet att känna att man inte är ensam på det sättet, men jag känner inte att det bara är de med afrikansk bakgrund som står upp för det, utan jag känner att i alla fall i detta landslaget, hela landslaget står bakom en sån grej. Jag tycker att hela landslaget skulle stå upp eller stå upp för en sån grej. Och det känns som att den nya generationen som kommer, oavsett, alltså jag bara menar allmänt, oavsett, alltså den nya generationen av ungdomar som kommer har börjat förstå och är utbildade i mer tydligt vad rasism är. Det känns också som att många som är rasistiska är ignoranta. De har inte koll på hela situationen, om ni förstår vad jag menar. De, alltså ja, ignorans, helt enkelt. Så det känner jag mig trygg i, att det är hela svenska landslaget och många i Sverige generellt som står bakom rörelsen.
Det gläder oss. Innan vi får akkrediteringarna indragna och får presschefens onda öga på, så vi avslutar med tre stycken snabba frågor. Vi är ju trots allt också en podd med vissa kulturambitioner.
Yes.
Så vi får snäva in mot det också. Först en bred kulturfråga. Hur många språk pratar du, Jordan? Hyfsat.
Engelska, svenska, spanska 50-50 och holländska 60-40.
Engelska med Glasgow-accent?
Det var så när jag var liten, men sen flyttade vi till Spanien och jag gick på en brittisk skola, och sen när jag flyttade till Sverige så fortsätter jag också på en engelsk eller en international school då. Men den accenten har tyvärr har jag tappat bort någonstans på vägen.
Synd.
Ja, faktiskt.
Jag har läst ett ryskt ambitiöst porträtt av dig, att ja, du gillar en hiphop, du kan en hiphop, du gillar Drake. I artikeln stod det att du utan problem kan dra texten till God's Plan.
Ja, men jag kommer inte dra den för er nu. Så på så bra
kommer du klara för oss nu, var frågan.
Nej, jag kände att det var på väg dit. Men om vi vinner EM, jag säger så här, om vi vinner EM så drar jag den och 10 andra låtar om ni vill.
Ja, gud vad bra. Vi älskar att casha in sådana. Albin Ekdal har lovat att göra korstecknet om ni vinner EM, och det har vi ett löfte från dig också. Så att,
yeah.
Ja, där kommer en snabb fråga till då, som lite utanför kultursfären, som Albin fick också. Världens bästa damfotbollsspelare genom tiderna?
Bra fråga.
Eller, man kan ta en favorit också.
Jag säger Aslani. Jag gillar hennes stil.
Filmfrågan också då, efter språket och musiken. Har du sett Spartacus? Filmen?
Ja, för väldigt länge sedan, men jag kan inte komma ihåg hela filmen.
Det var inga följdfrågor, så det är helt lugnt, Jordan.
Ja, jag har sett.
Berätta om utseenden. Nej, det är
inte fråga. Jag tänkte att det ingår i grundkursen för en Spartak-spelare har gjort det. Förklara på den då.
Precis.
Ja, men då ska jag fråga också, för det här fick vi höra att Albin Ekdal kallas Abbe av närmsta kretsen. Du har inget smeknamn, Jordan, eller?
Nej, alltså inte i de närmsta kretsen i alla fall. Vissa kallar mig Jordi eller Jordi.
Ja, Jordi, givetvis.
Men nej, inget så. Det är bara Jordan.
Jordi Larsson när du skriver på Barcelona i...
Om
det hade varit... Då får ni gärna kalla mig Jordi.
Ja.
Eller Jordi.
Jordi.
Vi ser fram emot att kalla dig Jordi framöver. Vi ser fram emot att höra din Drake-rap.
Och se din högfotsklack då, någon gång under EM.
Det känns som det är mycket jag har lovat nu. Ja, jag ska försöka hålla koll på allt. Och, ja. Vi kör på det. Det blir bra. Ja.
Vi har koll.
Tack,
tack så mycket.
Perfekt. Ha det
så
bra. Tack själv. Ha det bra.
Hej.
I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.